Så, tack ska ni ha för förtroendet att få besöka er igen. Det känns som att det var ett tag sedan nu. Vi har haft en bra sommar och bra semester och det har ju varit varmt. Nästan på gränsen till lite för varmt och det är väl väldigt torrt känner man. Jag tycker man kände det när man går i, vi var och plockade blåbär igår, att det är ganska frasigt i skogen när man går där. Så att det skulle behöva komma lite mer regn. Vi ska läsa det som är evangelietexten för den här söndagen. Och det är ifrån Matteus 25, 14-30. Och det är liknelsen om talenterna. Så att vi ska läsa den. Så här står det. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter så kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sade: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sade: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Och han sade: Herre, jag visste att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du usle och late tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt. Med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har 10 talenter. Var och ens som har ska få, och det i överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Herre, så får vi återigen vara samlade i ditt namn. Och vi ber med saltarens ord att du ska rannsaka mig, Gud. Och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så tackar vi dig, Herre Jesus Kristus, för att du är den eviga vägen som vi får gå våra steg på. Tack för att du är den som omsluter oss på alla sidor och att du håller oss i din hand. Och så ber vi dig om den heliga andes ljus den här stunden. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Idag så är det 9:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är goda förvaltare. Och själva begreppet förvaltarskap, det är ju någonting som går som en röd tråd igenom hela Bibeln. Vi möter redan tanken i skapelseberättelsen. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild, skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa det till dem: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Första Mosebok 1:27-28. Vidare så läser vi också i det andra kapitlet om hur Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och det var första Mosebok 2:15. Och i själva, så att säga, avbildstanken så ligger ju detta med tanken kring förvaltarskap. Guds befallning till människan om att lägga jorden under sig, det är ju inte på något sätt en fråga om att börja exploatera och förstöra jorden. Utan det handlar om att odla, det handlar om att bevara den, det handlar om att bruka den, det handlar om förvaltarskap. Och i och med att Gud ger människan ett förvaltarskap så ställs också människan till ansvar för vad hon gör med sitt förvaltarskap. Guds tanke och plan med människan, det var ju att hon skulle leva, så att säga, en lycklig, en obruten gemenskap med Herren. I den gemenskapen skulle hon odla och bevara jorden. Och vi som har läst och vi som kan vår bibel vet ju att den här gemenskapen bryts sönder redan i tredje kapitlet, då vi har syndafallsberättelsen. Människan luras av honom som kallas för lögnare och mördare från begynnelsen, alltså djävulen. Och hon detroniserar eller avsätter Gud för att, så att säga, få styra hela skutan själv. Och det verkar ju se väldigt klokt och förståndigt ut att själv får bli, så att säga, tillvarons centrum, att själv får bli Gud. Men det var ändå det sämsta som kunde bli för människan. Och efter syndafallet så blir inte förvaltarskapet ett förvaltarskap som är präglat av människans gemenskap med Gud. Utan det blir ett förvaltarskap som kommer att präglas av människans synd och egoism. Och då hon börjar att exploatera skapelsen för sina egna själviska syften. Och frälsningen, det är ju det som återställer det här förhållandet till Gud igen. För vi har ju redan löftet också i första Mosebok kapitel 3, där det berättas om hur en befriare ska komma, en som ska krossa ormens huvud. Fantastiskt löfte. Synden blir sonad genom Jesu död på korset, och vi kan återigen få en gemenskap med skaparen. Och då får vi också en helt ny syn på skapelsen. Många som har kommit till tro kan ju vittna om det där att skapelsen blev så vacker när jag blev född på nytt. Helt plötsligt så såg jag liksom hur skönt det var, hur vackert det var. Man fick en helt ny syn på skapelsen och naturen. Och det är ju därför att man har fått kontakten tillbaka med han som är, så att säga, upphovet i naturen. Han som har skapat skogen, han som har skapat marken, sjöar, han som har skapat djur och växter. Förvaltarskap. Första punkten, beredskap inför Jesu tillkommelse. Jesu liknelse om talenterna, den ska ju sättas in i ett större sammanhang, eller om vi kallar det kontext, som tar sin början i det 24 kapitlet i Matteus. Jesus undervisar där sina lärjungar om sin andra tillkommelse. Huvudbudskapet i Jesu undervisning om hans andra tillkommelse handlar om att ha en rätt beredskap inför hans återkomst. Jesus säger, om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er, han är i öknen, så gå inte dit, eller han är i de inre rummen, så tror det inte. För som blixten går ut från öster och ljus och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Matteus 24, 23-27 var det ett citat. Andra citatet 24 och 44. Var därför också beredda ni. Var därför beredda också ni. För i en stund när ni inte väntar det, så kommer människosonen. Syftet med att få talenter. Och när vi då så att säga i 24 kapitlet med breda penseldrag får en undervisning om hur det ska komma att vara vid hans återkomst, så fortsätter Jesus sitt samtal med lärjungarna i kapitel 25. Och huvudbudskapet är, det är ju tre liknelser. Först har vi en liknelse om de 10 jungfrurna, och sedan liknelsen om talenterna, och sedan kommer liksom den här liknelsen om fåren och getterna. Det är som tre liknelser där Jesus berättar om sin andra tillkommelse. Och huvudbudskapet är, hur lever vi i en rätt beredskap inför Jesu andra tillkommelse? Och samtalet, Jesus riktar sitt samtal, sin undervisning, han riktar det till sina lärjungar, de 12 apostlarna. Men det är ju också en undervisning som är riktad till oss som bekänner vår tro på Jesus och lever i lärjungaskap och efterföljelse. Hur ser din beredskap ut inför Jesu andra tillkommelse, inför hans återkomst? Och här kan vi ju påminna oss om att det finns bara två sätt att leva. Antingen så lever du ett liv som drar dig närmare gemenskapen med Gud, eller så lever du det motsatta, ett liv som för dig längre och längre ifrån gemenskapen med Gud. Och lever du ett liv som drar dig längre ifrån gemenskapen med Gud, då kommer också Jesu återkomst i härlighet och makt bli som en total överraskning. Va? Kommer du redan? Jag som höll på att bygga här hemma och hade såna stora byggprojekt, eller vad man nu kan ha. Och här behöver vi pröva oss själva. Hur har vi det med Jesus? Hur har du det med Jesus? Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Eller vet ni inte mer att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet. Andra Korinthierbrevet 13:5. Hur kan vi veta att Jesus Kristus är i oss? Ja, du kan ställa dig frågan så här. Vad är det som upptar ditt sinne? Vad är viktigast i ditt liv? Och om jag upptäcker att Jesus inte är så viktigt, det är svalt med bibelläsningen och bönen, då behöver jag omprioritera mitt liv. Jag behöver göra det vi kallar att omvända oss. Jag behöver på nytt ta upp bekantskapen med Gud. För Jesus, han vill ha med ditt liv att göra. Det är ju det som är det fantastiska. Han har skapat dig för att leva ett meningsfullt liv. Han har skapat dig med ett uppdrag. Han har gett dig talenter, gåvor. Det talas om talenter i dagens text. Och det där kan ju vara intressant att studera vad talent är. Talent, det var ju någonting som motsvarade Den motsvarade på Jesu tid, som motsvarade detsamma som 6000 denarer. Och det var alltså fråga om 20 årslöner. Om ni tänker att en vanlig årslön kanske ligger på någonstans 300-400 000. En del tjänar ju naturligtvis mer, men en vanlig årslön ligger väl. Så då kanske det kan ge oss lite grann en slags hum om vad det här är frågan om, att en talent, det var ett ganska stort, alltså bara en talent var 20 årslöner. Och så tänker vi att man får 5 talenter, ja då är det ju fråga om 100 årslöner. Så att när man ägde en talent så var man, vad vi i modern kontext skulle säga, man var miljonär. Man var förmögen. Och ägde man 5 då var man ännu mer förmögen. Så vi förstår att det här handlar om ett väldigt stort belopp. Och jag tycker att det är en väldigt stark bild. Alltså Jesus använder den här bilden, tror jag, för att visa oss hur oerhört förmögna vi är som har fått del av Guds gåva i frälsningen. Alltså Gud, han har gett oss en stor och dyrbar gåva genom Jesus Kristus. Han har gett oss någonting som är ofantligt dyrbart. Det är därför Paulus skriver i inledningen av Efesebrevet att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Så att frälsningens gåva, det är någonting som är väldigt dyrbart. Det är detsamma som att man skulle vara riktigt förmögen. Så tänk på det. Att du är riktigt förmögen när du har fått del av frälsningen. Inte då i materiellt hänseende, att man kontot är fullt med miljoner så att säga. Det är inte det vi pratar om. Och i frälsningens gåva så får vi den heliga andes gåva. Gud utrustar oss med nådegåvor i den heliga andes kraft. Aposteln Paulus skriver faktiskt i dagens episteltext. Han skriver så här: tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Så att du och jag som troende, som födda på nytt, som frälsta, som återlösta, vi är förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och målet, det är att Gud i allt ska bli förhärligad genom Jesus Kristus. Och det är ju det som är att rätt investera de talenter man har fått. Att ljuset inte faller på mig, utan på honom som har dött och uppstått från de döda, Jesus Kristus. Och det Jesus betonar i sin liknelse, det är ju framförallt troheten. Att vara trogen i den uppgift du har fått. Du var trogen i det lilla. Gå in i den Herres glädje. Det är troheten. Det handlar alltså inte om att göra stora resultat eller se på mig eller något sånt. Utan det som Gud värdesätter, det är att vara trogen det man har fått. Och bilden vi möter i liknelsen om talenten, om hur den Herre som ger talenter, hur han sedan reser bort för att sedan återvända, det är ju bilden av Jesu himmelsfärd. Han lämnar den här världen och återvänder till Fadern. Han ger oss den heliga ande som gåva, en kraftutrustning för att bli vittnen. Och vi får nådegåvor att förvalta och bruka. Och rätt sätt att bruka nådegåva, det är ju att gåvogivaren, alltså Herren Jesus Kristus, att Gud själv hamnar i centrum och får hela äran. En del får mer talenter, man får liksom ett större ansvar. Man kan få nåden att bli rikt utrustad. Och här kan vi till exempel tänka på att få kallelsen och nåden att stå i ledarfunktion i Guds församling. Det kan vara kallelsen till exempel att förkunna, att predika, att undervisa. Men det är samtidigt också ett ansvar i det där. Det är ju inte för inte som Jakob skriver i sitt enda brev i Nya Testamentet att mina bröder, inte många av er, bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så här ser du till exempel, när jag står här och förkunnar så står jag under en strängare dom. Därför att jag kan ju också missbruka och börja undervisa falskt och leda er vilse. Så det är ett visst ansvar att stå här i ledarfunktion, att stå i en förkunnartjänst. Och det är ju det att av den som har fått mer ansvar så kommer det också att utkrävas mer. Vi ska gå in i avslutningen och säga lite kort om det här med att gräva ner sin talent. Och det är ju här som vi kommer in på det som avslutna liknelsen. Faran att gräva ner sin talent. Och vad vill det säga att gräva ner talenten? Ja, om vi återgår till en tanke som vi nämnde här tidigare. Att nådegåvornas rätta bruk, det är ju att göra evangeliet känt. Det handlar om att ljuset framför allt ska falla på Jesus. Det är ju det som är nådegåv. Det är därför Gud ger nådegåvor. Vill du att jag ska ta en peng? Tack. En talent. Kanske får vi illustrera bilden av en talent. Tack. Jag tror att en av de stora frestelserna idag, det är ju att vi gömmer undan evangeliet. Att vi börjar vattna ur i evangeliet. Så att det inte längre har den där förvandlande kraften som evangeliet faktiskt är. Och Jesus, han säger faktiskt riktigt allvarsord här. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Och det är ju fantastiskt att veta det. Att när vi bekänner hans namn, när vi bekänner inför människor, så kommer fadern att bekänna oss när vi kommer till himlen. Men så kommer det. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Paulus undervisar de äldste i Efesos. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Alltså han, Paulus, har förkunnat hela Guds plan och vilja när han under 2 års tid förkunnar evangeliet i Efesus. Och många människor kommer till tro. Gud gör märkliga under och tecken, står det. Och den stora faran idag och frestelsen idag, det tror jag är att vi tar bort liksom det som är anstötligt i evangeliet. Jesus varnar frekvent i alla 4 evangelier för faran att gå evigt förlorad. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Matteus 7:13-14. Så att en av de stora frestelserna, det är att vi börjar kompromissa för att inte stöta bort. Och så blir det snarare det motsatta. Vi stöter bort människor och vi stöter bort dem ur himmelriket. Därför att vi förklarar inte frälsningens väg. Ibland så försöker vi också det här med att konsumentanpassa evangeliet så att vi ska nå ut bättre. Det brukar ju heta så. Och när vi har slagit in på den vägen så brukar man till sist hamna i någonting som vi brukar kalla för universalism. Alltså den idé som går ut på att alla till sist blir frälsta. Ett tragiskt exempel på detta är när jag vid ett tillfälle kom att lyssna till en präst som kvällen innan domsöndagen, alltså lördag, så hade han en andakt där han ifrågasatte domstanken och menade att Gud är ingen som skulle döma någon att gå förlorad. Och tänk vilket bedrägeri, där sitter människor på väg som går på den breda vägen, på väg mot undergång. Och så får man höra att allt kommer att ordna sig till sist. Alltså man vaggar in människor i en falsk tröst att allt ordnar sig till sist. Och när vi säger så här att alla till sist kommer att bli frälsta, det vi säger är ju att vi minsann Jesus, vi predikar då ett mycket bättre evangelium än du Jesus. Om vi vill bli mer lik Jesus och låta hans ord och undervisning genomströmma oss, då kan det ju vara på sin plats att vi verkligen börjar se vad Jesus undervisar, vad han predikar om. Och Jesus, han lyfter fram evangeliet som en kraft som räddar oss från evig död, som räddar oss från mörker. Och hur vågar vi gömma undan detta budskap? När vi vänder om från det som drar oss bort ifrån gemenskapen med Gud, synden, så får vi uppleva det här, hur det blir frid och glädje i hjärtat. Och syftet med att Gud ger oss talenter, det är ju att ställa evangeliet om Jesus i klart ljus. Därför är det så allvarligt när vi gräver ner talenten och gömmer undan budskapet. Vi mister till sist hela evigheten när han kommer åter i härlighet och makt. Och jag vet inte hur du har det i ditt hjärta. Och jag vet att det finns tillfällen då jag har av rädsla gömt undan evangeliet. Och det jag vill säga är avslutningsvis att det finns förlåtelse för det. Så länge vi lever här och nu, innan Herrens återkomst, så vill Gud att du ska få kunna gräva upp talenten igen. Gud kan ge dig en ny start. Om det är så att du har gömt undan evangeliet, om det är så att du lever i öppet uppror, i synd mot honom, så vill Gud alltså att du återigen ger dig en ny start, en ny chans. Gud vill att du ska gräva upp talenten igen. Jag ska avsluta med ett ord där Paulus skriver till sin andlige son Timoteus. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Alltså Gud vill låta den nådegåva flamma upp igen. Det finns möjlighet till full försoning, till förlåtelse. Om vi bekänner våra synder så är han trofast. Han är rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Gud vill göra dig beredd inför hans återkomst. Att det ska bli en fantastisk dag då han återkommer i härlighet och makt. Herre, så prisar vi ditt namn. Vi tackar för evangeliet som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, Herre. Herre, tack för att du har gett oss talenter, Herre. Att vi är oerhört förmögna genom den frälsning som du har gett oss, Herre. Den frälsning som du har vunnit åt oss på Golgata, Herre. Tack för att du har gett oss nådegåvor, att du har gett oss talenter, Herre. Och jag ber, Herre, om att vi rätt ska få kunna bruka det så att det får bli till förhärligande och att ljuset här ska få falla på dig. Jesus Kristus, jag ber att du kommer över oss den här stunden, och tack för att vi får också rannsaka oss själva och se hur det är med vårt hjärta. Om vi lever i tron på dig, Herre. Tack för din nåd och tack för att det finns förlåtelse. Det finns möjlighet till full försoning. Det finns ny start, Herre. Vi prisar ditt heliga namn. Amen. Amen.